Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Temat för den här söndagen är våra ord. Man kan säga att början till oss och till allt här i världen var Guds ord. Johannes skriver att i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Guds heliga och felfria ord på begynnelsen till vår värld. När vi möter Guds ord idag, sonen Jesus Kristus, den hårt ansatt av de judiska ledarna. Det verkar ha blivit förföljd av dem. Det var som en mobb. En grupp med människor som gick och iakttog dem ständigt. Och de kritiserade skarpt det som Jesus och hans lärjungar gjorde. Jesus hade predikat för sina lärjungar i bergspredikan några kapitel innan i Matteus evangeliet om hur de skulle leva, hur lärjungarna skulle leva värdigt här i världen när de var Jesu lärjungar. Och när de gick ut med evangeliet till de förlorade fåren av Israels hus. Då förklarar Jesus för dem att det har stor betydelse. Hur de beter sig, hur de bara gör, hur de pratar, hur de talar. Man förväntar sig alltid att de skulle leva efter de råden han gav. Och Jesus vill verkligen att alla människor ska bli frälsta och att ingen ska gå förlorad. Men idag så träffar vi Jesus. Han hanterar några människor på ett annorlunda sätt än vi ofta ser honom göra. Men fortfarande så vill han att inte en enda människa ska gå förlorad. Han hanterar olika människotyper olika. Och det här kan vi se när vi läser från början av 12 kapitlet fram till vår text idag. Vi ska snabbt gå igenom vad som hade hänt tidigare. I början av kapitlet så ser vi Jesus träda upp till försvar för sina lärjungar. När de hade på sabbaten ryckt åt sig några ax från fältet som de hade gått igenom. Så hade de malt det mellan händerna och ätit av det. Och då blev de arga på dem. Och så hade de bröt mot sabbatsbuden när de tröskade på sabbaten. Täpper Jesus till munnen på sina mobbare genom att hänvisa bland annat till prästerna som själva varje sabbat bryter mot budet och ända utan skuld. Så Gud måste ha avsett något annat när han gav människorna sabbatsbudet än att göra det till ett ok för folket. Och Jesus säger när han pratar om det här: här ser ni det som är större än templet. Om ni hade förstått detta, vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga. Ty människosonen är sabbatens herre. De här fromma fariserna gav sig på Jesu lärjungar. Och Jesus blir ledsen på dem. Och strax därpå visar Jesus att han är sabbatens herre. Han är en synagoga. Inför allas ögon botar en man som har en förtvinad hand. Be honom räcka fram handen. Och det här till fariséernas stora förargelse. Matteus skriver: fariséerna gick ut. Gick då ut och övertalade om att döda honom. Överlade om att döda honom. När Jesus fick veta det drog han sig undan. Han fortsätter att säga: många följde honom. Och han botade dem alla. Så Jesus valde att bli förföljd och hatad av fariséerna och de judiska ledarna. För att kunna nå de enkla människorna. Och bota dem alla. Och sen citerar Matteus och sina läsare profeten Jesajas bok från det 42 kapitlet. Där han skriver om den utlovade Messias. Se min tjänare som jag har utvalt, min älskare i vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika. Hans röst ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa och en rykande veke ska han inte släcka förrän han har fört rätten till seger. Till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Sen berättar Matteus om hur en blind och stum man som blivit botad till folkets häpnad får folket att börja fråga, kanske han Davids son. Folket börjar nu sätta sitt hopp till Jesus. Det är som Jesus verkligen kommer in i en hård debatt med fariseerna. Hittills har inte varit beredd att gå till så hårda angrepp mot Jesus som det är nu. Nu påstår det mycket oriktigt mot all logik att Jesus skulle vara från djävulen. De säger det är bara med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem, läser vi. Ett rike som är splittrat blir ödelagt och en stad eller en familj som blir splittrad kommer inte att bestå. Om Satan driver ut Satan har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Belzebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? Vi kommer därför att vara era domare. Men om det är med hjälp av Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att han först har bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus, säger Jesus. Sen fortsätter han och säger: den som inte är med mig är emot mig och den som inte samlar med mig han skingrar. Deras logik går inte ihop. Jesus talar om era söner i dagens text. Så syftar det säkert på flera saker. Men det kanske troligast att det är någon, han syftar på någon som de berömmer sig av eller som de framhöll som riktiga andeutdrivare. Som riktiga kraftmänniskor. Som till exempel profeterna i Gamla testamentets tid. Jesus gjorde liknande under som Mose, Josua, Elia och Elisa. Och om Jesu gärningar var gjorda i Belzebul, i hjälp av Belzebul, betyder det kanske att också deras gärningar var gjorda i hjälp av honom. Jesu verksamhet var helt klart i strid med Satan och hans rike. Det kunde alla avgöra som såg vad han gjorde. Med andra ord så höll inte deras logik och de själva var i den ondes tjänst när de gick till angrepp mot Jesus. Guds rike hade kommit till dem och den starke som Jesus talar om är den onde själv och han är bunden. För hans hus blir plundrat hela tiden inför fariseernas ögon. Han kunde själv se det att sjuka och besatta blev botade och de prisade Gud. Och Jesus säger tydligt, den som inte är med mig är emot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. Jesus står inför sina landsmän, precis som Josua strax efter att de gått över torrskodda över Jordan, gått in i det utlovade landet. Då säger Josua, välj idag vem ni vill tjäna. Judarna stod inför ett nytt livsavgörande ögonblick när Messias stod inför deras ögon. Därför talar Jesus väldigt allvarligt till dem. Samma kraft och bondos finns i Jesu ord. Välj idag vems sida ni vill stå på. Samla med mig eller går den ondes ärende och förskingrar jorden med honom. Och Jesus fortsätter för att varna de här egenrättfärdiga. Han säger, därför säger jag er, all synd och hädelser ska människorna få förlåtelse för. Men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige ande ska inte få förlåtelse. Vare sig för den här tidsåldern eller den kommande. Det är säkert ett bra tema för en annan predikan. Men det är samma sak som Jesus säger. Välj vem ni vill tjäna. Och välj vem ni vill tro på. Men förstå att det har stora konsekvenser inför evigheten. Det säger han till de här ledarna. För att förtydliga det han just har sagt så tar Jesus en jämförelse som utgör början av vår text idag. Där säger han, säg antingen att trädet är gott och frukten är god. Eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Det här är logiskt. Det här är allmänt antaget. Som medför det här att om Jesus gjorde gott och var barmhärtig, så betyder det att han är god och barmhärtig. Som vi alla lärt oss, så kommer det goda från alla goda gåvors givare och store Gud i himlen. Alltså kommer Jesus från himlen och inte från den onde. Trots att fariserna visste det här. Och det här borde vara deras slutsats gällande Jesus. Så väljer de av syndfulla hjärtan att bedöma saken annorlunda. De hade den gamle ormen, djävulen och Satan till far. Han som lurade Adam och Eva i paradiset. Honom valde de att följa, trots alla bevis som radades upp för deras ögon. Och dessutom försökte de hindra folket att tro på Jesus. Därför kallar Jesus den för huggormsungen. Det är barn till den första ormen som bedrog våra föräldrar i paradiset. Det här är bara en bedömning av deras handlanden. För de har själva genom sina tankar, sina ord och sina gärningar visat med all tydlighet vems barn de är och vem de valt att följa. Och Jesus säger för att visa dem på det djupa mörker som finns i deras hjärtan. Se, hur ska ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Det är inte okej att vara ogynnsam, sur och tvär. Och välja att missförstå och tolka allt som är med om till det värsta. Eller avsiktligt missförstå det som vi hör eller ser som människorna gör. Det här är synd mot det åttonde budet. Och genom den synden så hamnar vi på ett slottande plan. Där vi sakta mak syndar mot ett bud efter det andra. Till slut landar vi i hädelse mot den heliga ande och utanför Guds rike. Vi förhärdar hjärtan som längre inte tål höra Guds ord. När det gäller våra tankar och val av ord så blir det ganska snabbt uppenbart vad som finns i våra hjärtan. Och förr eller senare avslöjar vi vad vi valt att fylla dem med. Ofta kommer våra hjärtans inre fram när vi blir arga, besvikna eller stressade. Orden flyger ur oss. Ord som vi egentligen aldrig vill veta av. Det finns bara i våra kött. Och kommer lätt fram när vi blir arga. Det är det första vi tar till. Så Jesu ord till fariséerna i dagens text måste jag själv erkänna kommer även mig väldigt nära idag. Betyder det att jag är ond? Eftersom jag ibland tänker och talar och till och med ibland även handlar väldigt ont och oförståndigt. Betyder det att jag inte tillhör Guds barn när jag har lätt att brusa upp? Och även i stunden känner mig att jag har rätt att bli arg. Trots att jag nog innerst inne vet att det är dumt och jag känner ut mig. Eller att jag skadar mitt förhållande till andra som jag egentligen inte vill såra. Och att jag till och med drar vanära över min kristna övertygelse. Jag kan känna hur anden i mig skäms. Tänk om jag med mina dåliga ord, mitt sätt att vara, drar vanära över det kristna livet och den kristna tron, vår övertygelse. Tänk om jag med mitt sätt och de andra som inte tror på Gud, att håna honom och vända honom ryggen. För att inte tala om alla gånger jag valt att tänka och tyda alltid det värsta. Och alla de gånger jag valt att tala illa mina medmänniskor. De gånger jag valt att plocka fram det värsta i mitt hjärtas förråd. Är jag ändå inte en hycklare när jag tror att Gud förser och ger det jag behöver. Men när jag blir arg och besvärlig för små saker som inte går min väg. Eller när jag är så dålig på att förlåta och kan bära på oförrätter som folk har gjort eller sagt till mig. Tala om dem trots att jag vet vad Jesus vill att jag ska göra med dem som syndat mot mig. Jesus säger till sist i vår text. Men jag säger er. Varje onyttigt ord som människor talar kan du försvara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Inför de här orden har jag väldigt svårt att se fram emot domens dag. Jag kan känna att jag har mycket att stå till svars för. Skulle det här vara allt vad Jesus någonsin har sagt om vår frälsning, så skulle det nog vara ute med mig. Det är ingen tröst för mig. Men jag tror nog att det ska vara ute med alla andra också som jag känner och mött i mitt liv. Om varje ord ska vägas på Guds nyttighetsvåg. Jag måste erkänna att den fromme Jakob har rätt när han säger i dagens episteltext. Om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Och jag vet att alla människor har fel här. Det visste också fariséerna i dagens text. Men de dolde sin brist och täckte över den. De ville, men de kunde inte behaga Gud genom att lyda och uppfylla hans bud. Det här var ett stort problem för fariséerna. Men fariséerna stod inför svaret. Guds messias. Den felfri stod inför dem. Men de såg honom inte. Utan att hans sätt att vara störde dem. De planerade att döda Guds messias. Men Jesus var felfri i sitt tal. Han tyglade hela sin kropp. I honom fanns inget svek och ingen synd. Han är vår ställföreträdare. Han har försonat oss fallna och bedrövade människor som har så svårt att tygla vår tunga och vår kropp. Han tog straffet på sig för våra överträdelser av Guds heliga lag som vi gjort och alltjämt gör oss skyldiga till. Han levde för oss. Han dog för oss. Han uppstod för oss. Gud försonade världen genom Jesu lidande, död och uppståndelse. Han band den starke fienden och plundrar hans hus. Han har köpt dig och mig fri, som en gång var fånge hos den starke, betalade priset för våra överträdelser och brott mot Guds heliga lag. Och i honom har vi full förlåtelse för alla våra tillkortakommanden och synder. Om du tror det här, så är det Guds barn och har fått Jesu heliga och fullkomliga liv dig tillskänkt som gåva. Så när Fadern på domens dag ser på dig, så ser han sin sons härliga gärningar omsluta dig. Du står iklädd hans underbara kläder och hans gärningar överskuggar dina gärningar helt och fullt. Du står där skinande ren. Så nu ställs till svars för våra ord som Guds barn av en medlare som ställer sig emellan. Där står det slaktade lammet, i vars mun inget onyttigt ord varit. Jag förklarar för Fadern de ljuvliga orden. Det här är det som jag har kallat ut ur världen, som har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Dessa är dina, och det är arvingar till himmelriket. Och det ska nu få gå in till bröllopet. Det här är församlingen, det här är bruden. Och vi ska få höra: kom i min faders välsignade och ta i besittning den rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Se Orosenius utbrister en sång som vi ska sjunga efter predikan. Se han Guds barn, jag är. Axaliga ro och glädje. Guds barn jag är, för vem ska jag säga min glädje? För Gud vill jag säga min glädje. Guds barn jag är, Guds barn jag är, axaliga ro och glädje. Tänk vilket saligt tillstånd en syndare kan befinna sig i. Innesluten i Jesu rättfärdighet får vi ödmjukt bekänna våra fel och brister till Gud, även till våra medmänniskor. Få förlåtelse. Vi kan villigt förlåta varandras fel. Fritt och förintet. Och ödmjukt kan vi berätta för alla människor vi möter om vår nådiga Gud, som förlåter våra synder och upprättar oss till Guds barn igen. Varje dag. Hans nåd vet ingen gräns. Och hans kärlek sträcker sig till varje syndare vi möter. Även den syndare vi möter i spegeln på morgonen. Han ger nåd genom sitt ord. Han föder oss på nytt. Han föder människor på nytt. När och var det behagar honom. När ordet blir predikat och sakramenten förvaltade enligt hans instiftelse och löfte som vi läser i Augsburgska bekännelsen. Det tror vi ännu idag. Guds ord har skapat oss och fött oss på nytt till att leva med honom. Och Guds ord upprättar oss i tron och i hoppet in till evigheten. Låt oss alltid hålla oss i det ordet. Amen. Vi ber. Herre, låt ordet rikligt få bo ibland oss och forma våra hjärtan till goda förråd för våra medmänniskor. Ja, Herre, må min muns tal och mina läppars ljud behaga dig, min klippa och min återlösare, nu och till evig tid. Bevara våra barn och vår ungdom i ett rätt förhållande till dig. Låt ingen av dem gå förlorad. I Jesu namn.